Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben tyresoradion.se. Och sen har jag blivit tillsagd och säger att det finns en app också, vad det nu betyder. Så är det i alla fall. Idag, eller det här programmet som följer, har producerats av Samhällsredaktionen där jag då har hjälpt till, jag Leif Bratt. Och jag har kallat till mig kommunens ekonomichef Sigbritt Martinsson för att prata om, ja, hur ser den ekonomiska situationen ut? Alltså Sigbritt, om vi börjar så här då. Du är ekonomichef och högsta hönset, så får man säga då, på ekonomiavdelningen här i kommunen. Så du ska ha koll på läget, tycker jag, som medborgare i Tyresö i alla fall. Mm. Och då för mig så blir det ju på något sätt att det ena årets resultat blir det andra årets golv på något sätt. Alltså man bär med sig det här som en ryggsäck eller grädde på moset, om man så vill, beroende på om det har gått plus eller minus. Hur ser det då ut för, alltså, 2015, om vi börjar med det året? För det har ni ju planerat för att det ska ge något slags resultat. Blir det ett överskott eller blir det röda siffror i protokollet?
Mm. Vi gjorde en prognos per sista oktober, alltså för en dryg månad sedan. Och av den att döma så kan vi förvänta oss ett plusresultat med cirka 18 miljoner kronor under 2015. Alltså svarta siffror även i år.
Jag har förstått att man har en målsättning. Du får rätta mig nu, något så här 2% av omslutningen, omsättningen, vad vi nu ska kalla för, ska bli ett överskott för att liksom bygga för framtiden. Ja. Hur stämmer det överens de 18 miljonerna med den där målsättningen?
2% av skatter och statsbidrag, det ger ungefär 45-50 miljoner kronor i det som vi har bedömt vara god ekonomisk hushållning. Så utifrån, jämfört med det målet, så är ju 18 miljoner lite.
Men vad hade ni planerat då?
Budgeten för 2015 ligger på ungefär 15 miljoner.
Ja, men då får man väl vara nöjd.
Ja, absolut. Nej, men det är vi.
Ja. Ja. Det där 45-50 miljoner, det var i det bästa av världar.
Det är ju en långsiktig målsättning. Det är, jag ska säga, resultatmålet över tid. Sen så kan det ju variera enskilda år. Mm. Men för att klara den omfattande investeringsverksamheten utan att låna allt för mycket, så behöver vi ju ha överskott.
Och nu är ju vi, när vi pratar, du och jag, då är vi ju inne i december. Så att man, det kan alltid hända någonting, men siffrorna, det där var ju oktober. Det har inte hänt något dramatiskt i november, december, så långt som vi har kommit, som gör att du flaggar varningsflagg.
Jag kan säga att innan jag gick hit till dig så kikade jag in hos redovisningschefen som har koll på det här, och han har ett utfall per november som faktiskt ser lite bättre ut än de 18. Så att än så länge, peppar, har det inte hänt något som indikerar någonting annat än att vi ska få ett plusresultat.
Då kan man säga så här att det rullar på som planerat, kan man säga.
Ja, det kan man väl säga utifrån den prognosen som, eller budgeten som har lagd, så gör det det. Men det är ju klart att det finns ju stora variationer inom budgeten.
Ja, det är ju en klok tanke. Alltså, plus och minus kan ju ibland ta ut varandra. Har du någonting att kommentera där? Det är några som har gått lite sämre än prognosen, några har gjort det lite bättre. Kan man säga så?
Så kan man ju säga. Och om man nu delar in det i verksamhetens kostnader och det som vi kallar för finansieringssidan då, eller för finansförvaltningens kostnader, så kan vi se att kostnaderna i verksamheten är ju betydligt högre än vad vi har budgeterat med. Och vi har haft en större befolkningsökning än vad vi hade räknat med. Och det är alltså fler elever i grundskola, fler gamla som behöver äldreomsorg, och det har ju kostat pengar.
Men betyder det då, förlåt att jag avbröt, men betyder det då också att skatteintäkterna har varit lite bättre än prognostiserat, eftersom du har fått ökade kostnader men slutresultatet är hyggligt ändå?
Ja, så funkar det inte riktigt, utan skatteintäkterna och statsbidragen, de fastställs ju då innan året börjar, så att de intäkterna som vi vet om i början av året, de får vi ju i stort sett leva med under året. Sen är det ju givetvis så att en ökad befolkning på sikt ger mer intäkter. Men det är ju lite fördröjningar i det här systemet.
Ja, för att ni hade en siffra från det här som heter Sveriges kommuner och landsting. För ni gjorde ju en, om jag kan systemet, alltså i juni 2014 gjorde ni budgeten för 2015 och då hade ni en siffra. Och sen på hösten 2014 så fick ni någon mer kanske förbättrad eller säkrare siffra.
Ja.
Och det är den ni har levt med nu.
Ja, precis.
Men vad pekar de prognoserna på nu då? För ni måste ju, vad jag förstår, får ni ju prognoser en 4-5 gånger om året eller kanske tätare än så?
Ja, det får vi. Ja. Och exakt i kronor här har jag inte. Nej. Men vi får ju högre intäkter 2016 än 2015, ja, kan vi säga. Så är det ju.
Men även 2015 blir det lite högre än vad ni...
I skatteintäkterna så är det inte så stor skillnad, kan jag säga. Nej.
Du nämnde det här ordet finansförvaltning. För mig låter det ungefär hur man placerar sina pengar. Men ni spekulerar väl inte i aktier, utan det är någonting annat som är finansförvaltning hos er?
Ja, det som vi kallar finansförvaltning, det är ju den funktion som där vi administrerar skatteintäkter, statsbidrag, men även lite kostnader för finansiella kostnader, räntekostnader på lån och även ränteintäkter i den mån de finns. Mm. Även lite pensionskostnader och så som hanteras där.
När du säger det, får jag fråga, det är lite utanför ämnet, men du säger pensioner. Mm. Från den tiden när jag var lite aktiv då hade vi en pensionsskuld som inte var med i bokföringen, så att säga. Man sa att den var under linjen, var den tekniska termen. För man ändrade lagstiftningen, om jag minns rätt, och då gick det inte att putta in det där, för då skulle de flesta kommuner vara konkursfärdiga. Hur ser det ut nu på pensionsskuldsidan? Vi har det under kontroll?
Ja, vi har det under kontroll. Och det är ju fortfarande så att den större delen av skulden finns inte med i balansräkningen. Men den finns ju där, och det är ju en skuld till anställda och som ska betalas ut. Men vi har ju sett nu senaste året här att pensionsskulden faktiskt har börjat minska lite.
Den gamla pensionsskulden,
ja,
så att säga.
Ja, det gör den. Den totala pensionsskulden. Och det gör ju att det här är inget... Det är inte det stora bekymret, ska jag säga, i Tyresö. Utan,
törs du nämna vad det är, eller? Det stora bekymret?
Ja, det ska man inte säga om det är bekymmer eller en utmaning, kan man kalla det. Det är ju en kraftig befolkningsökning. Det är ju en utmaning.
Därför där får man en eftersläpning. Alltså kostnader kommer lite före...
Kostnaderna kommer lite före intäkten kommer. Ja.
Men och nu törs jag säga så här, eftersom jag själv är pensionär. Men i och med att vi har en pensionsskuld, så kan man väl säga att jag och mina jämnåriga, vi levde lite över våra tillgångar. För att en del av det som skulle ha betalts in i pensionspremier, det användes för den dagliga driften av kommunen, säg på 70-80-tal.
Ja, så var det ju. Man behövde ju inte ta hänsyn till att den skulden ökade. Utan det blev ju då, som du nämnde förut, att det blev en ny lagstiftning där. Det är ju faktiskt nästan 20 år sedan, det var 1998, som det kom en ny lagstiftning som sa att från och med nu så ska man börja på att föra upp skuldökningen då som en kostnad i resultaträkningen. Och så då nollställde man då 98, och det var ju också som du nämnde att kommunernas ekonomi då skulle ju inte ha klarat av att bära hela den skulden som fanns.
Du, innan vi lämnar 2015 då, för att sen blicka lite framåt, så får jag lite frågor. En aktuell företeelse är ju de här flyktingarna som är, om jag säger, tillfälligt boende i kommunen. Alltså de bor i det här jag kallar transitboende. De är här någon vecka, kanske två ibland. Och då tror folk att det kostar oss pengar. Eller, jag vet ju liksom inte vad sanningen... Kostar de kommunen några pengar, eller?
Transitboendet som vi har öppnat här, det utför vi åt staten, Migrationsverket. Och det kommer vi att få ersättning för varje krona som det kostar oss.
Ja, så det, om man använder rent penningmässigt, för kommunen är det ett nollsummespel så att säga.
Exakt. Ja.
Nej, för det jag tycker det är skönt och man kan få från källan veta var sanningen ligger, för det uppstår ju massa rykten och jag hör ju rykten om att kommunerna köpt ett flertal bostadsrätter åt flyktingar och de undrar varför deras barn inte får bostäder när flyktingarna får oss. Och det har jag också förstått att det inte heller är sant. Det finns vissa sociala behov, till exempel kvinnojouren och sådana saker där kommunen stöttar. Men att ha köpt några bostäder?
Det är inget som jag känner till.
Nej, det är inte ditt område.
Förlåt. Det är inte mitt område.
Nej, det är pengarna.
Det är pengarna.
Ja. Då ska jag bara säga till er lyssnare. Jag, Leif Bratt, pratar med Sigbritt Martinsson, ekonomichef i Tyresö kommun. Som ger en beskrivning av budgetsituationen här i kommunen. Både vad det gäller 2015, men nu ska vi också försöka gå in på 2016. För att höra hur mycket man vet om det året. Jag gissar, och vi har ju pratat om det här Sveriges kommuner och landsting. Den organisation som ger er de här prognoserna för skatteintäkter. Och då gissar jag att ni haft samma system i år. Att i juni 2015 hade ni någon slags skatteprognos. Och så gjorde ni en preliminär budget som förvaltningarna kunde planera efter. Och sen har ni haft någon tilläggsbudget eller förändringsbudgetdiskussion här nu på höstkanten. Efter någon kanske ny då prognos. Hur ser det ut i förhållande till den budget ni planerade i juni 2015 för 2016?
När det gäller själva skatteintäkterna så är det så liten skillnad. Så man kan säga att det var väldigt träffsäkert, bara någon enstaka miljon. Däremot så ser vi att vi får lite mindre i statsbidrag än vad vi hade räknat med. Så att det påverkar faktiskt lite negativt då när det gäller skatter och statsbidrag, ungefär 8 miljoner. Men det, om man nu tittar också på det som jag kallar finansförvaltningen också, det har ju vi våra finansiella kostnader. Vi har ju lån på 600 miljoner kronor. Och de senaste lånen som vi har tagit upp, så betalar vi i princip ingen ränta överhuvudtaget. Och det gör att vi har ju kunnat revidera ner budgeten för finansiella kostnader ganska rejält. Så att ganska nära plus minus noll kan man säga då på när det gäller de finansiella förutsättningarna jämfört med juni.
Men du säger nu är vi alltså utifrån ditt perspektiv eller kommunens perspektiv, och då blir det ju kommuninvånarnas perspektiv. Räntan är låg, men har du någon kristallkula för att liksom prognostisera hur den kommer förändras då?
Skulle jag ha det så skulle jag sitta på Nobelfesten ikväll, är jag säker på.
Aha. Ja. Men din erfarenhet säger att det här går stegvis när räntan förändras. Det är ingenting som... Ja, men jag upplevde var det 1992 där vi på någon vecka gick upp till 500%. Mm. Kan du se något sånt scenario?
Jag kan inte förutspå det. Det känns ju ganska onaturligt att vi ska ha ett sånt lågt ränteläge över tid. Men man vet ju inte, saker och ting förändras och det är ju svårt att veta vad som ligger runt hörnet. Det som vi har gjort i alla fall för att dra nytta av det som vi tycker nu låga ränteläget, det är ju att vi har de lån som vi har satt om, de har vi satt på lite längre löptider, så att vi har lite högre förutsägbarhet. Vad kommer räntekostnaden att vara nästa år?
Men kan man utifrån, om ni, nu har ni säkert längre perspektiv än vi privatpersoner, men om man säger jag binder pengarna, mina sparpengar ett år eller jag binder dem två år. Mm. Om det då är liten skillnad på det, då kan man ju nästan utläsa att då tror inte banken på några större räntehöjningar framöver. Och ni kanske har längre perspektiv, men kan man inte utifrån, när ni sätter om och då ni fortfarande har så att säga låga räntor, då är väl det en trygghetsindikator? om man säger så?
Ja, det blir ju, vi vet ju, det är ju precis som när man gör privat. Om man tar ett lån och så tar man ett femårslån, binder det på 5 år alltså, då vet man ju räntekostnaden under den perioden. Det blir, man får lite stabilare.
Jo, men jag tänkte skillnaden mellan en femårigt lån och sen sätter man om det till 10-årigt lån. Om det glappet är litet, då har ju banken tänkt sig att det kommer nog inte bli så mycket kraftiga räntehöjningar.
Nej, det är ju marknaden som indikerar att det inte kommer att bli så. Det är, så är det.
Ja. Så att du sover tryggt om natten?
Ja, det gör jag. Ja. Jag sover tryggt om natten eftersom det här är ju ett jobb och jag gör ju mitt bästa. Men det är inget som jag ligger sömnlös för. Utan, vi gör så gott vi kan för att hålla koll på läget.
Ja. Men sen kan man ju liksom vara mer eller mindre påläst. Eller sticka upp finger i luften och se åt vilka håll det blåser. Nej, du gör
Nej,
inte det.
Jag vill ju gärna jobba utifrån fakta.
Är det kvinnligt?
Det vet jag inte. Det får andra bedöma.
Ja. När jag träffade nämligen en kvinna igår som också poängterade vikten att utgå från fakta. Och när du då säger det så kanske tänkte man att ett könsdrag.
Du har en empirisk studie här på 2 personer, förstår jag.
Ja, men det är ju 100%. Ja, som har sagt likadant. Du har sagt vi ökar befolkningen. Alltså hur mycket ökning mäktar vi med? Alltså, det jag är ute efter, jag förstår ju att det finns en viss planering, för det kan ju inte bli så mycket mer än vad vi bygger och så vidare. Och då bygger man kanske i den, om det behövs ju bostäder, men man kanske inte kan bygga mer än vad man ekonomiskt mäktar med. Jag menar utifrån kommunal service, inte vad husen kostar i sig men och hyrorna blir, utan det kommunen får ställa upp med. För vi pratade ju förut om att det var en eftersläpning. Så man, kan man säga att den expansionstakt vi har i form av lägenhetsbyggande, den mäktar vi med kommunal service?
Det är ju det som blir lite kruxigt då, eller att klara av det. Och det finns ju studier på att, eller erfarenheter, att en befolkningsökning på 1% per år, det kan man klara. Det är en takt som är hållbar. Men vi ökar ju med 2% och lite drygt det under förra året. Och då blir det ju lite ansträngt. Nu har vi lyckligtvis skollokaler, grundskolelokaler har vi ju. Så att det räcker även för gymnasiet. När det gäller förskolelokaler så ser vi att det börjar på bli lite ansträngt nu. Det är ju fler barn i den åldern som behöver ha det. Och sen, men det är väl kanske inte så mycket betingat av ökningen, men äldreomsorg, det är ju utifrån att vi har en äldreboom framför oss. Mm. Det har inte med själva folkökningen att göra, men det är en utmaning för oss.
Ja, ja, och då får vi se vad kommunledningen gör åt det för att hålla så att säga jämna steg med vad vi ekonomiskt mäktar med och att tillfredsställa det behov av lägenheter som finns. Ja, det är inte din avdelning, det var mitt spekulerande. Vi har pratat om det här, jag kommer att tänka på 2008 där det mesta gick snett. Jag tror utifrån det här prognoseriet, men vi har ju kommit överens om att vi ser inte den här orosmolnen framför oss. Nej.
Nej, vi ser ju inte det nu, men personligen så kan jag ju fundera över vad är det som lurar runt hörnet. Ja. Någonting är det ju, det är ju inte riktigt sunt att man kan få betalt när man tar lån. För det kan vi faktiskt här. Och vad är det då som döljer sig bakom kröken här?
Får ni betalt för att ta lån?
Vi kan få det om vi tar lån, ja.
Ja, nu förstår jag tror det var fler än jag som tappar hakan här nu.
Nej, men det är ju
ja,
så.
Men det är som du säger, det är ju inte, det är ju inte sunt. Alltså det är ju också en indikator på att någonting är fel.
Jag tycker att det känns så. Men det är ju min personliga uppfattning.
Ja, men jag delar den. Då måste någonting vara fel. Ja. Vi kan inte göra så mycket åt det, du och jag. Vi kan bara, ja. Det är väl bra att man är vaksam då?
Det är bra. Alltid bra att vara vaksam.
Ja. Om vi är lite mer framåtblickande då. för något år sedan ungefär, efter vi hade haft regeringsskifte, så blev det ju lite snackis det här. Jag tror Magdalena Andersson använde begreppet tomma lador. Hon tyckte att den avgående regeringen inte hade lämnat efter sig det de borde lämna efter sig. Det var hennes uppfattning. Vad gör du för att vi inte ska få tomma lador? Hur långt framåt är din planeringshorisont?
Ja, vi har ju tagit fram en långsiktig finansiell analys. Den sträckte sig fram till 2030 och den visade då ett scenario vad som skulle hända om vi fortsätter att driva verksamhet med den ambitionsnivå vi gör idag, men med en ökad befolkning och investeringar till följd av ökad kapacitet då. Och den långsiktiga finansiella analysen, den visar ju då på att då, om vi fortsätter så här, så kommer vi att ha ett finansiellt gap och som skulle innebära att för att klara den verksamheten så skulle vi behöva höja skatten med 3,50 ungefär.
Och vilken politiker törs göra det?
Ja, det skulle du inte fråga mig. Men vi utgår inte från att det är det som är scenariot här, utan då får vi ju, våra planer sträcker sig ju då 3-4 år framåt i tiden. Och jag försöker ju alltid att förmedla vad jag tycker mig se och vad jag tycker att vi då kan behöva. Och så det är på så sätt som jag försöker att rusta politikerna, tala om vad jag ser och vilka risker jag ser. Och
får jag fråga då så här, för det där är ju lite grann, säg för ett tiotal år sedan så gjorde man ju både på den röda sidan och på den borgerliga sidan, först på den röda sidan, en sån här långtidsprognos, finansanalys. Och den ena av dem där, jag kommer inte ihåg vilken, om man hade samma ambitionsnivå så skulle kommunalskatten behöva höjas upp till 70 kronor, och det insåg ju alla att det var. Och då använde man det här begreppet tjänstedilemmat, att man kunde, det var svårt att effektivisera på dagis och i skolor. Alltså en skolklass kan inte vara hur stor som helst, en dagisgrupp kan inte vara hur stor som helst. Är det det som ligger bakom ett liknande tänk när man säger att då skulle vi behöva höja skatten med 3,50, att det är svårt att effektivisera kommunal verksamhet?
Ja, det här får man nog titta på vad man kan effektivisera eller inte. Och det är klart att det här i tjänsteproduktion, så när det gäller mötet personal, äldre och personal, barn, så att det finns ju gränser för hur mycket man kan effektivisera det med bibehållen kvalitet. Men det finns nog andra områden där vi skulle kunna effektivisera, och vi har ju då tagit ett mål om att vi ska ha effektivare inköp med genom e-handel som ska spara ganska många miljoner, och det är ett sätt att effektivisera utan att det får konsekvenser för brukarna.
Ja, nej, men jag tänker, du ser den här finansanalysen sträckte sig till 2030. Vi har ju de här rosa boden som for runt under förra året, och när man kunde få se planeringen framåt. Om jag förstår det rätt så pratar man ju om att 2030, 2035 tror jag, någonting sånt, så ska vi vara 55-60 000 invånare i den här kommunen, är ju planeringen. Mm. Var det med i den här finansanalysen då? Att vi skulle...
Ja, precis, den var med. Ja.
Ja. Mm. Så att det har väl ett visst värde att titta lite längre än 3-4 år? Eller ja. Det är ingen idé därför att... Det blir då för grova gissningar, eller?
Självklart så är det ju så att ju längre fram i tiden man sträcker sig, ju mer det är svårare att vara exakt ju längre fram med det. Men det är ju ändå en hint om och visar att vad som skulle kunna hända.
Ja. Ja, men det är väl jättebra att vi får veta det, så man vet vad man ger sig in i. Och så får väl de förklara siffrorna. Har jag glömt bort någonting nu när det gäller 2016 som lyssnarna borde få veta? Eller har läget är under kontroll, har vi sagt. prognoserna är välbalanserade, eller vad jag nu ska kalla det för. Du ser inga gråa moln för 2016 i alla fall?
Jag ser risker i ekonomin. Och som jag sa så förmedlar jag det till kommunstyrelsen varje månad. Och eftersom vi då har lite obalans i några av våra verksamheter nu 2015, så är det så att de försvinner ju inte bara för att vi skriver 2016 i kalendern, utan om inte vi kan hantera och anpassa oss till de budgetramar som är, så finns ju ändå en risk att det dyker upp som ekonomiska obalanser.
Du har höjt ett varningens finger, det måste bli lite mer budgetdisciplin.
Ja, jag säger inte riktigt så, utan jag tycker att vi, om vi ska ha en god ekonomisk hushållning, då måste vi ha en balans mellan vad vi måste och vill göra och de resurser som vi har till förfogande. Sen är det inte min sak att bedöma om det är verksamhet eller pengar som är fel. Jag kan konstatera att jag ser risker för en obalans.
Just det, men jag avkräver inte dig någon lösning, utan just ditt jobb är väl just att flagga för att nu får vi skärpa till oss, och sen får politiker avgöra om de vill det eller inte.
Ja, det är ju politik och förvaltning som har ett gemensamt ansvar för det.
Har vi fått med allting du vill ha sagt då om ekonomin det närmsta året?
Ja, vi kanske får återkomma när vi ser.
Ja, jag ska jaga dig som en hund så att jag håller kommuninvånarna informerade efter bästa förmåga. Och det kanske blir ibland lite tillspetsade frågor, och jag glömmer bort att du har en viss ram att hålla dig till. För det här är ju politik, som du var inne på. Det är politikerna som styr. Du levererar ett kunskapsunderlag.
Ja, det är min roll. Politikerns roll är inte min, utan jag är, ska väl vara en bra rådgivare till politiken.
Mm. Ja, jag tackar dig då, Sigrid.
Tack.
Ni har hört Sigrid Martinsson, ekonomichef i Tyresö kommun, som gett en beskrivning av budgetsituationen här i kommunen. Både vad det gäller 2015, men också hur 2016 prognostiseras.